Hej, jag heter Jara Stenlund och lyssnar på Karlavagnspodden. Den här gången så pratar vi om viktiga tävlingar i livet. Bland annat så har ju Björklöven tävlat klart och gått upp i SHL. Och vi i femmanfinalerna har avgjorts runt om i Sverige just idag. Vi vill inte vara sämre, så jag säger hjärtligt välkomna. Ja, och det här med betydelsefull tävling, det kan ju vara egentligen vad som helst. Vi ska höra vad du har att säga. Mikaela Brodd, hej!
Hejsan!
Du ringer från Eksjö.
Det stämmer bra.
Och det konstiga med, jag brukar kunna Sveriges geografi otroligt bra, men just nu så får jag inte in Eksjö i mitt huvud. Vart någonstans ligger det exakt?
Småland, kan jag väl säga.
Ja, ah, just det.
Jajamän.
Är det nära Vin...
Trästaden.
Jaha. Eksjö, ja du hör ju.
Jajamän.
Men du, det här med tävling då, och dig, vad tänker du på då?
Jo, men då tänker jag ju på när jag vann min första sångtävling 2004 i Eksjö faktiskt. Ja, och då var det Nanny Grönvall som delade ut priset, så det var väldigt roligt.
Stort. Hur var det då? Vad minns du av tävlingen?
Ja, men jag minns ju allting. Jag minns ju liksom stämningen och motiveringen. Och, ja, men det var väldigt roligt att alltså, äntligen få vinna en gång.
Men jag tänker 9 år, då är man ju inte gammal.
12 var jag.
Ja, 12, okej.
Okay. Ja, jag började tävla när jag var 9.
Just det, så var det. Men då 12 år, då började ju de här känslorna, för jag är ju själv musiker och sådär, och jag måste säga att man var väldigt sparsmakad med att kanske sjunga inför andra eller spela. Ja. Det var lite så skämmigt och pinsamt. Hur har det varit för dig då? Du brydde dig inte, eller?
Nej, alltså jag har ju alltid tyckt att det bara varit väldigt roligt. Sen har jag ju varit väldigt blyg i skolan och sådär och pratat inför klass och så, men jag har aldrig varit nervös att sjunga inför folk. Det har bara varit kul, tycker jag.
Ja. Och det här med musiken då, har du med dig det fortfarande?
Jajamensan, jag håller på än idag.
Men vad kul.
Jag är 33 år idag, så att jag är ute på mina sångjobb och jag övar här hemma. Och, ja, men den finns alltid med mig, den är en stor del av mitt liv.
Men du underhåller folk då alltså?
Ja, precis.
Det är ju helt underbart. Har du haft något band någon gång, eller kör du själv?
Nej, jag sjunger själv.
Det är ju fantastiskt. Har du skrivit några egna låtar?
Ja, men det har jag gjort. Men just idag så är det mycket covers jag är ute och gör. Ja, och även när jag tävlade så var det mycket covers.
Vad tävlade du med för låt då när du begav sig när du var 12 år gammal?
Ja, den jag vann med var Delirium faktiskt med Lena Philipsson.
Jaha, där ser man.
Jajamän.
Och undrar om inte, det kan ju faktiskt till och med... Nej, just det var hon inte med i Melodifestivalen med, såklart.
Nej. Det var hon inte, det var Dirot.
Ja, men det var häftigt, vad kul.
Ja, superkul är det.
Och det är så häftigt också med musiken att man faktiskt kan ha med sig den. Den är inte så himla åldersbunden. Jag menar, jag har ju kompisar som har fyllt 80 nu och är ute och spela.
Ja, men precis. Nej, men musik är någonting som verkligen passar för alla.
Men vad har du för typ av genre då helst när du ute?
Alltså det är ju allt från mycket svensk till alltså visor, Ted Gärdestad till rock, Queen, liksom Freddie Mercury, det är allt möjligt.
Det är en ganska bra spännvind, kan man ju lugnt säga.
Ja, precis, det är väldigt brett.
Men du, 12 år och tävling, har du varit med i någon musiktävling efteråt? För det finns ju rätt många att vara med i om man nu vill.
Ja, alltså allt började med att jag mimade, så jag var med på olika Sikten mot stjärnorna och så. Och sen när jag blev lite äldre så, ja, 9 var jag ju när jag började sjunga på riktigt då. Så på den vägen var det. Jag slutade tävla i musik när jag var tonåring, jag minns inte exakt år eller hur gammal jag var. Men sen så började ju vanliga musikevenemang och jobb trilla in. Så att,
men menar, då hade du redan vunnit, då hade du gått så långt man kunde i talanget.
Ja, precis. Jag fick ju vinna. Ja.
Men det var underbart, Mikaela, att få prata med dig. Och så hoppas att du får ha många år kvar med musiken, för det skänker
glädje. Ja, men det hoppas jag också. Jätteroligt att få vara med.
Ja, ha det så gott.
Ja, detsamma.
Hej då.
Tack, hej.
Hej, Kajsa Lindberg.
Hej.
Du ringer för Göteborg.
Det stämmer.
Gud, så härligt. Jättefin stad ju.
Ja, och fint väder idag. Så
dessutom.
Så det
perfekt
att vara.
Ja. Underbart. Men du, tävling och Kajsa, var samlar vi då?
Ja, men jag har hållit på en del med friidrott i mitt liv. Men jag började med friidrott så att min pappa har tränat det innan.
Ja, just det.
Men han var min tränare och så började jag träna friidrott. Och han var alltid med i en tävling, en 10-kamp som hans ena kompis arrangerade.
Ja.
Och där hoppade alla gubbar stavhopp. Och det var väl första gången jag såg stavhopp på nära håll. Och det var en ganska spektakulär syn att se medelålders män hoppa stavhopp. Antagligen för första gången i deras liv också.
Och då kan man också nämna att det är typ det svåraste man gör. Jag höll också på med friidrott när jag var liten och då skulle man testa det där. Det var ju exakt hur svårt som helst.
Ja, det var ju det. Och det var väl därför jag aldrig hade fått testa det innan. Det var, ja, man kanske inte vill att liksom för unga barn börjar med det tidigt.
Nej.
Men det gjorde att jag fick lite blodad tand. Så att jag började träna stavhopp efter det faktiskt.
Wow. Och nu ska vi inte prata om stavhopp med tanke på mondofebern som vi har. Alla blivit drabbade av. Det är helt galet. Men du fastnade alltså där för stavhopp helt enkelt. Hur gammal var du då?
Jag tror att jag var 10, 8 i den åldern.
Men då körde du på med det då, sen, eller?
Ja, men jag fortsatte i några år. Jag hoppade väl kanske fram tills jag blev 16 eller något sånt där.
Och hur högt hoppar man då när man är 16 år?
Ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Någonstans runt 3 meter tror jag att jag landade på till slut i alla fall.
Alltså 3 meter är ju också jättehögt.
Inte om man jämför med här. Jo, men
jag som är höjdrädd, och så går man upp på en 3 meters trampolin på badhus, då vet man att 3 meter är rätt högt faktiskt.
Ja, men det har jag kanske.
Men du måste tänka 16, hinner du använda sådana här glasfiber... vad heter
det? Ja, precis, de här nya moderna. Ja, exakt.
För
jag har testat att hoppa med sådana där gamla också. Det är lite skillnad.
Man alltså de första man får använda, det ser ut som armeringsjärn typ. Lite förlängda. Precis. Jättetunga, och så ska man ska som bara liksom på något sätt bända sig upp. Men sen med de här glasfiberstavarna. Men de måste vara ganska små då, de här som man använder. Eller så alltså tunna, om man säger så.
Mm. Ja, men precis. De är ju, jag vet inte hur man kan jämföra, men det är inte många centimeter i diameter.
Det är mer som de här plogpinnar nästan, kan man säga.
Ja, men precis, det är det nog ganska likt faktiskt. Ja.
Men du, hur högt upp kom du då liksom? Tävlar du i något KM eller i något?
Ja, men det var ju ganska mycket tävlingar, så fick man kvala in till ungdoms-SM om jag inte minns fel.
Ja.
Och då var jag faktiskt med där, så fick jag en delad bronsplats.
Åh,
när jag var
snyggt.
Ja.
Underbart.
Då fick... det är en stor tävling i livet också.
Ja, men det är helt underbart ju. Det känns som att Göteborg också är lite grann en friidrottsmäcka. Kan det stämma?
Ja, men där är många olika klubbar att välja på.
Mm. Och så har ni många underbara friidrottare. Jag har ju kommit därifrån genom åren, måste man ju säga.
Ja, verkligen. Precis.
Mycket. Ja, vad häftigt. Men då har du slutat nu, eller?
Ja, jag slutade när jag var 16, tror jag. Men jag är inte helt otaggad på att komma tillbaka.
Men
det hade varit lite häftigt att se.
Ja, men för dig kan man ju inte kalla medelålders än, så att du blir ingen medelålders dam som ska hoppa dig.
Det kanske ser ut så ändå. Jag tror inte att jag är långt ifrån de här gubbarna nu när jag har haft så långt uppehåll.
Ja. Nej, men du måste ju testa. Det är så kul att göra sånt där. Det enda som är, jag som börjar bli äldre och äldre, man tror att man har samma spänst och grejer. Det har man inte, kan jag säga. Jag har testat. Då får man ont överallt. Ja, så man får ta det lugnt. Men du, underbart att få höra från dig, Kajsa, från Göteborg. Ja.
Tack detsamma.
Och ha en jättefin helg.
Tack detsamma. Ja,
hej, hej. Hej. Då har vi med oss Mikael Örjas. Hej!
Ja, hej, hej.
Är det, säger man kanske Michail?
Ja, man säger Michail faktiskt.
Michail, då gör vi det. Ja. Rätt ska vara rätt, eller hur?
Ja, ja. Annars blir det fel.
Ja, men eller hur? Du, jag hörde ryktas om att du är ute och åker bil.
Ja, jag har väl parkerat i alla fall nu. Så att,
jag tänkte bara, så inte det som är tävlingen. Att det är
nej, 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 nej. Jag har faktiskt inte tävlat i bilsport. Så att,
men du, vad kopplar man ihop dig då när vi pratar om tävling?
Alltså grejen är den att jag är väl inte världens största tävlingsmänniska så, men nej. Man har ju tävlat en del, det har man ju gjort både i sport och i kompisar och sånt där. Men det jag ringde in för, det var ju kanske en tävling som folk inte hört talas om så mycket, och det jag var, nu ska vi se, ja, men mellan 10 och 12 år gammal.
Ja.
Jag växte upp i Dalarna.
Ja.
Och då var jag med i scouterna.
Mm.
Var under hela min uppväxt. Och varje en gång om år så var det flera scoutkårer som gick ihop och anordnade någonting som kallas för vårfejden.
Okej.
Och det är då en, man går en snitslad bana som är 5 till 7 kilometer lång kanske. Och på den här banan så är det massa olika tävlingsmoment som har med scouting och naturvård och grejer att göra då. Och så tävlar man i olika klasser, allt ifrån bäverscout, miniscout, seniorscout och roverscout. Och så går man i en tropp som kan bestå av 3 till 5 personer och ska lösa uppgifter efter vägen då. Och varje årskull har ett eget vandringspris. Och jag vet att jag var med och tävlade om ett specifikt vandringspris 1 eller 2 gånger. Jag kommer inte ihåg om vi vann båda gångerna, men då var det en berguv som stod på spel. En snidad ur en stubbe, en jättefin berguv då. Och den där kunde man ju då vinna, och så fick man ha den ett år. Men de samma kår vann han, jag kommer inte ihåg om det var 3 eller 5 gånger, eller om det var 3 gånger på rad kanske. Så fick kåren behålla den. Och jag tror att jag var med den gången då kåren fick behålla den.
Wow. Men alltså, är den här tävlingen på tid då, eller?
Nej, den är ju inte det, utan momenterna kan vara på tid. Så man går då efter en snitslad bana, och sen så kan du stöta på. Ibland har det varit tema. Jag har varit med, själv varit med och hjälpt till, så då kan det vara tema. Ett år var det Harry Potter blandat med scouting.
Okay.
Och då var väl mest för de minsta då, då var det Harry Potter och det vise sten, så det är fortfarande länge sedan då. Men det året jag gick, då var det ju, vad ska man säga, klassiskt. Men det kunde vara allt ifrån att adressera ett sår, någon som simulerat om man satt en yxa i benet, för det var ju, det kunde ju hända. Och då ska man ju veta vad man gör. Eller tända en eld på, med en tändsticka på kortast tid möjligt. Eller slå x antal knopar på rätt ställe på kortast tid möjligt. Eller ställa upp ett trangiakök.
Alltså det här låter ju lite grann som en, det här är ju något som egentligen alla borde gå. Det är lite så här tävling för livet på något sätt.
Ja, det är väl liksom lite det scouting går ut på, tycker jag. Det är ju mycket, man får ju lära sig mycket om djur och natur och sånt där. Och jag vet att när vi gick den här banan, jag tror vi kom in absolut sist i, alltså ta oss runt hela banan.
Ja, ja.
Och jag kommer så väl ihåg att våran scoutledare stod på en av stationerna och hade nästan börjat bli lite orolig. Sen hörde hon oss tjoa och kimma. På håll då visste han att vi var på väg då, och hur hade ju då simulerat att hon hade gjort illa sig på benet, att hon hade satt en yxa i benet av misstag. Och så skulle vi lägga ett bandage på det där. Jag vet att jag snörde åt så att hon fick nästan blodstopp i foten.
Men det ska man ju göra ju, så det var väl helt rätt.
Ja, precis. Men så att nej, men det som du säger, det är ett minne för livet. Och så trodde vi inte alls att vi skulle vinna, men det gjorde vi ju. Och vi hade bara absolut bäst av alla på alla stationer, tydligen. Vi hade fått bäst poäng på alla stationer, vilket var helt otroligt.
Men minns du där och då, när du var alltså 10-12 år, var det spänt innan? Alltså var ni liksom nervösa? Tog ni det på allvar det här?
Ja, alltså vi tog det ju på någon form av allvar var det ju, men mellan stationerna så var det ju flams och trams. Jag menar, vi var ändå 10-12 år gammal. Men det var som att man skärpt som tä sig, och så vill man ju som visa sig lite på styva linan och liksom att man, ja men jag kan det här. Och jag menar, det var ju inte bara inom våra egna kår, utan det handlar ju om många andra kårer. Så att det var ju liksom, man skulle ju vara bättre än, ja, jag kommer från en ställe som heter Arkhyttan. Men man skulle ju vara bättre än de är från Älvdalen, eller de är från Avesta, eller vad de nu, eller Hedemora. Jag kommer inte ihåg var alla kårer kommer ifrån, eftersom det är ändå snart 30 år sedan.
Ja. Men också häftigt, för det är avtryck, för du minns det fortfarande, och det är någonting som du bär med dig.
Ja, verkligen. Och jag har gått flera liknande spårningar på scoutläger och sådana där saker också, så att med liknande upplägg, fast på helt andra premisser. Vilket jag minns flera av dem, vilket har varit jätteroligt. Och man har ju lärt sig saker som jag än idag har kanske användning för, faktiskt.
Ja, förstås. Jag tänker också på det du sa där som är intressant, som jag tänkt på med, om man, alltså idrottsmän på riktigt och kvinnor förstås då, på hög nivå. Det här att du säger att du, när du väl gäller, då kör man 100%, men däremellan så slappnar man av lite grann. Jag tänker på, jag minns att jag stod i spelargången när Pittsburgh Penguins och Ottawa, tror jag, NHLs premiär, alltså första matchen, och de stod ju fjanta som de stod och slår varandra med klubban och skratta och läser latcha, tills det liksom är, man blåser igång matchen, då är det full fokus. Och jag tror att det är ganska viktigt om man ska komma långt, att man kan släppa liksom när det inte gäller, och så kan man koppla på.
Det handlar väl om att släppa när man kommer upp på de nivåerna, så är det nog för att släppa på nervositeten och bara gå ut och med ett endaste fokus. Men det ligger någonting i det du säger, och det är väldigt intressant på så vis. Mm. Och det är också intressant det du säger, att det är inte bara en tävling där och då, utan det är ju någon form av tävling för livet. Ja.
Och så är det så härligt att jag jämför den tävlingen med NHL.
Det är helt otroligt, det tror jag ju inte.
Ja, men har vi gjort det. Men du, tusen tack Michail för att du ringde in. Och kör försiktigt, var ska du någonstans?
Ja, det vet jag inte riktigt än. Jag tycker om att vara ute och brumma lite.
Det är ju faktiskt härligt, jag håller med dig. Det är lite skönt på kvällarna. Tack för att du var med i Karlavagnen. Och kör försiktigt.
Tack för att jag ville ha med.
Ja, absolut. Ha det gott.
Ha en trevlig kväll.
Detsamma. Hej, hej. Det går också bra att skriva en e-post till karlavagnen@sverigesradio.se. Det är precis vad Jill Andersson Vremmert har gjort. Hon skriver så här: år 2015 var jag i Linköping och sköt SM i luftgevär. Inför finalen så var jag i ledningen, och efter 10 finalskott stod jag som segrare. Sköt dessutom svenskt rekord som jag fick behålla i 9 år. Hälsningar Jill Andersson Vremmert. Henrik Pontén, god kväll.
God kväll, god kväll.
Ringer från Uppsala.
Ja, det stämmer.
Och nu blir man ju så nyfiken. Är du student?
Inte längre. Inte. Men jag går en dag i veckan på en bolandsskola i Uppsala.
Ja, just det.
En halv dag i veckan.
Ja. Men tävling, då har du hunnit med någon gång?
Ja, i flera tävlingar, både i radio men också i skola. Och det här är nog till 31 maj 2013. 30 maj 2013 var Dobäringens dag.
Okej, vad är det för någonting? Dobäringens dag, vad är det för någonting?
Domaringen.
Och vad hette det, sa du? Domaringen?
Domaringens skola, okay. Det är den gamla skolan jag gick på.
Jag trodde det var en tävling som hette det, men det är Domaringens
dag. Nej. Det var Domaringens dag hade de, och den var ju varje år. Men jag gissade rätt på burk med kolalappar.
Wow.
Och vann dagen efter när de hade räknat ihop priserna.
Hade du exakt rätt eller var du närmast?
Närmast, tror jag.
Minns du hur många du rörde sig om?
Nej.
Har du varit med i fler sådana där tävlingar? För det där brukar ju dyka upp lite var som helst när man är i köpcentra eller sådär, att man får gissa.
Nej,
hur mycket.
Nej, inte på det sättet. Men jag har däremot lyssnat på olika tävlingar och vunnit utmärkelse på Rosendals gymnasiet vid flera tillfällen.
Okej, vad var det för tävlingar då?
Det var bara utmärkelse, det var certifikat de hade av dem som var typ trevligast på skolan typ, och jag var en av de trevligaste, och jag tog alltid tid för dem.
Men wow, det är ju fantastiskt. Vilken härlig utmärkelse. Har du kvar någonting så här, från något minne från det? Fick du någon så här plankett eller vad heter det? Plakett eller diplom?
Papper har jag fått.
Ja. Underbart.
Så det har varit olika läger och fått diplom också.
Ja, det låter ju helt fantastiskt ju. Underbart. Men du sa också att du hade varit med i radio.
Ja, flera gånger. Bland annat har jag varit med i en lokal tävling i P4 Dalarna faktiskt.
Okej.
För länge sedan.
Vad var det då för någonting? Minns du?
Det var Nobelpriset i litteratur. Det var under Nobelveckan för 4 år sedan ungefär.
Ja, just det. Och så kunde du.
Ja, jag var närmast i alla fall och fick ett kit hem från dina lokala kollegor.
Ja, du ser. Det låter som att det här med tävlingar, det är någonting för dig, Henrik.
Ja, och jag var faktiskt rätt less. Jag var rätt rörd när jag fick veta Upplands final av P4 Nästa Stjärna förra året när den avgjordes.
Ja.
Och den unga tjejen Cedra Linda, eller Cedra som artisten heter.
Ja. Underbart. Du vet väl om att den helt, du nu exakt vid startgroparna för en ny sån här P4 nästa stjärna tävling.
Ja.
Den drar vi igång här nu bara om någon vecka faktiskt i, ja, runt om hela Sverige.
Ja, 11 maj väl?
Ja, och vi kan ju redan nu då puffa för alla ni som lyssnar och håller på med musik och skriver egna låtar. Håll utkik så drar vi igång en ny säsong av det.
Ja, och finns Breaking Change som vinnare av P4 Uppland i närheten, då kan vi få spela den.
Ja, vi får se. Vi håller utkik. Jag ska titta på våran tekniker så är det möjligt att den dyker upp. Men du Henrik, tusen tack för att du ringde in.
Mm.
Avslutningsvis vill jag bara höra, du sa Dalarna. Är du från Dalarna ursprungligen eller är du från
Uppsala? Nej, jag är från Uppsala, men jag har lyssnat på olika P4-kanaler.
Ah, du är en sån där som lyssnar mycket på radio alltså?
Ja.
Ja, det är underbart. Tusen tack Henrik och ha en trevlig helg.
Ja, tack detsamma på dig också.
Ja, hej då.
Hej.
Och då har vi med oss Micke Magnusson. Hej.
Hej.
Från Göteborg, andra samtalet från Göteborg idag. Ni är väldigt sportiga, kan man säga så?
Ja, det tror jag. Absolut.
Jag tror också det. Men du, om man tänker Micke Magnusson, och vad tänker du då för tävling?
Vi hade en tävling på min firma.
Ja.
Stigräknartävling.
Ja, det här var mycket populärt för några år sedan.
Ja, och det är kanske 3, 4, 5 år sedan.
Ja, just det.
Ja, och firman är med en sån här komfortkedja.
Ja.
Och de utlyste en sån här stegräknartävling.
Ja.
Och vi var väl säkert en 40-50 firmer som var med och tävla.
Ja.
Vem som gick med steg varje dag då.
Ja.
Och så var det målet i Togo.
Alltså, man brukar alltid ha såna här fiktiva mål att ni skulle gå från Sverige till Togo.
Ja, precis.
Ja, just det. Ja. Det är ganska långt.
Och så varje dag så skulle man räkna de här inga stegen när man gick då. Så ja. Det var kanske en månad eller en och en halv månad kanske. Det var så pass länge så jag kommer inte riktigt ihåg. Men så hade de lite sådana här inga deltävlingar. Man skulle gå vissa steg.
Ja.
Tre gånger när de deltävlingar innan man kom fram till målet.
Just det.
Och vad heter de här tre deltävlingarna så... skänkte Komfort 1 000 kronor till SOS barnbyar. Den som vann de här stegerna.
Ja.
Och jag vann alla tre stegerna. Plus att jag vann och gå i Togo.
Men alltså hur många steg blev det då om du skulle ta det per dag?
Oj, herregud. Jag gick ju säkert minst 30 000 steg om dagen i en och en halv månad.
Men då undrar jag, har du ett yrke där du går mycket också så att du kunde ta hjälp?
Ja, det har jag. Jag jobbade som rörläggare, gjorde jag.
Ja, men går man mycket då? Alltså jag tänker, står du inte
still? Ja, det gör man.
Det gör det.
Nej, man går jättemycket. Ja.
Men för att få då en bild, hur mycket behövde du gå vid sidan av jobbet för att få ihop de här 35 000 stegen om dagen?
Ja, men sen gick jag mycket när jag kom hem efter jobbet där.
Ja, du gjorde det.
Ja. Så det var min motion om man säger så.
Ja, men då undrar man ju när den här tävlingen är slut. Har du hållit i det här med att gå långt om dagarna?
Ja, både och kan man säga. Men det har ju mattat av om man säger så.
Ja, det är så. Ja.
Det var ju en morot det med själva stegen när man skulle ta mot de andra företagarna.
Men just att gå, jag vet inte, jag tillhör dem. Jag älskar att promenera. Jag tycker att det är vansinnigt härligt att gå.
Ja.
Men då undrar man, är du en sån här som går väldigt snabbt, nästan in till joggning, eller går du lugnt?
Både och, kan man säga. När jag började gå ut och gå så halvsprang jag då, så gick jag och så sprang och intervaller så.
Men hur var känslan när du då helt plötsligt fick veta, det var ganska många som var med och tävlade där och du vann alltihopa och gick alltså längst. Hur kändes det?
Ja, men det kändes jättebra och jag gillade mig färsäker på att jag skulle vinna den här tävlingen.
Okej, du hade, för det där brukar ju vara svårt när man är så många att man liksom, att motivera sig. Men du lyckades. Ja. Vad hade du för...
absolut.
Jag tänkte bara, vad hade du något mål annat än att vinna? Liksom, tänkte du att om jag går 30 000 steg om dagen, för det är ganska mycket.
Ja. Men jag menar, det är inte så många steg egentligen. Man går mycket i jobbet och sen går man när man kommer hem.
Ja.
Man kommer upp i de stegen ganska snabbt, om man säger så.
Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror man får ta i ganska mycket. För, alltså när man har 22 000 steg per dag, då är jag ganska nöjd. Då har man gått ganska mycket. Ja. Ja, det var snyggt då. Jobbat, Micke. Du har alltså gått från faktiskt. Sverige till Togo. Hur många dagar höll ni på?
Vi håller på nog en och en halv månad, tror jag.
Ja, då vet vi det. 35 000 steg om dagen i 3,5 månader, då kommer man till Togo.
Ja, precis. Och jag går mig inte på att komma dit.
Nej. Ja, men det är underbart. Tack, Micke. Hoppas att du får en underbar helg i Göteborg.
Ja, och jag ska fortsätta att gå.
Ja, gör det. Det är bra för kropp och själ.
Ha det gott. Absolut.
Hej då.
Ja, detsamma. Ha det gott.
Detsamma. Micke Magnusson. Mm, och det har väl inte någon missat att det har varit final i tävlingen Vi i femman, den här klassiska tävlingen som har hållit på ända från 1963. Så därför så vill jag prata lite grann om vad är din mest betydelsefulla tävling i livet. Annika Wittberg, hallå hallå.
Ja, hej.
Du ringer från Linköping.
Nej,
hej.
Nej. Ja. Det är Linköpings kommun och jag bor i Stjärnorp i Vreta kloster.
Stjärnorp.
2 mil utanför.
Och du ser där, det står stjärnor här, så jag tänkte, det var ju märkligt. Men Stjärnorp, det var nog helt annat.
Stjärnorp.
Men det kanske bara bor stjärnor Stjärnorp. Där.
Ja, vars. Jag bor där ju.
Ja, det var det jag menar. Men hörru du, det här med tävlingar och Annika då, vad tänker du på då?
Jo, betydelsefulla tävlingen. Jag fick börja köra trav. Jag har varit hästintresserad sedan jag var riktigt liten. Och sen kom jag in på travet på 70-talet. Och då fick inte kvinnor köra trav. Vi var inte betrodda.
Jaha.
Men sen lättade på det, så vi fick köra åtminstone på små banor.
Okej.
Okay. Och Kalmar på den tiden räknades som en liten bana. Så jag och min häst och min mamma och pappa åkte dit, och det var lite roligt för det var deras bröllopsdag.
Oj.
30 april 70. Ja, minnet är dåligt. Jag vet inte om det var 72 eller 74.
Men det som är så märkligt, jag är ju född på 70-talet och jag tycker att det känns ändå som nutid. Men då fick alltså inte kvinnor alltså tävla i trav helt enkelt.
Nej, vi fick inte köra.
Ja, otroligt. Mm. Men då var du lite pionjär, kan man säga.
Ja, jag var ju inte ensam. Vi var ju flera tjejer som stod och knackade på då.
Ja.
Och vi hade ju en som hette Göta Bodin. Hon hade ju kört upp i Norrland länge.
Okej.
Okay. Hon var duktig.
Mm. Men hur skulle du säga, gick det för dig då när du tävlade?
Det gick jättebra. Det var ett långt lopp, och jag och en till, vi stod först 20 meter före de andra.
Ha.
Och den andra hästen galopperade, och min lilla Lena Marie, hon travade på. Och så kom gubbarna upp och sa, släpp spetsen. Och det gjorde inte jag, och så galopperade de, och vi fortsatte att trava. Och vi körde runt de där två varven och hade vunnit.
Wow.
Ja. Och då kom de ner springande från sekretariatet med lite vårblommor som det droppade vatten av. För de kom på att jag var första tjejen som hade vunnit där nere på Kalmar.
Alltså så himla häftigt, va?
Ja.
Otroligt. Vad härligt att få att du delar med av det här så att vi får höra. För det här var ju helt fantastiskt ju.
Ja, jag var faktiskt med. Efter den där segern så fick jag åka till Finland.
Ha?
På landskamp.
Ja.
En tjej från Örebro, Katarina, och gud, jag har glömt vad hon heter. Usch, förskräckligt.
Ja, men ingen fara.
Ja, hon och jag fick åka, och hon vann och jag var 4, och vi satt nästan ihop.
Ja.
Nej, hon kom 2. Det var norska som vann, och hon 2, så kom en norska och så kom jag.
Ja.
Och vi satt nästan ihop, så det syns på målfotot där sulkehjulorna sitter nästan ihop.
Oj.
Men alltså, det var fantastiskt.
Ja, men jag tänker, var det här då början på en karriär inom travet?
Nej,
för dig?
Det var det inte. Det var bara för det var roligt som jag körde. Det var dyrt. Jag hade inte råd att hålla på så länge. Jag körde 99 lopp och jag vann en seger, så procenten var inte så hög.
men vad berätta, hur kom du in på det här med travet?
Ja, det vet jag inte riktigt. Jag hade hållit på med ridhästar. Jo, jag ville ha hjälp med att köra in en ridhäst. Och hamnade hos en travtränare. Och tyckte det där var rätt så kul. Och så började jag köra. Och då var det en annan tjej som hette Birgit Dahl, ja, hette hon. Ja. Och hon hade hållit på mycket längre än jag. Hon hade kört damlopp upp i Norrland och lite sånt där. Mm, mm. Och jag tyckte det där var, ja, det är så, alltså att köra ett lopp, förstår du, det är så häftigt så det inte är klokt. Den där adrenalinkicken lever man på i 14 dagar efteråt.
Ja. Men du fortsätter, men alltså fortsätter du liksom på något sätt, alltså att köra för dig själv och så där, eller?
Men jag hade, nej, vadå? Nej, jag tävlade när jag kunde. Jag hade några egna hästar.
Ja. Nej, för jag tänker bara, jag ville veta hur länge du höll på med hästar i livet ditt.
Ja, hästar höll jag på med länge, men travet, det var nog inte mer än 10 år eller något.
Mm. Mm.
Det är dyrt.
Ja,
det var dyrt.
Jag har förstått det.
Så sen köpte jag ridhäst igen.
Ja. Men det har varit en stor del av ditt liv, kan man konstatera.
Vad sa du?
Det har varit en stor del i ditt liv, kan man konstatera.
Ja, det var det. Jag ångrar att jag slutade, för det hästar är...
Men hur kom, måste vi reda ut, när slutade du då? Hur länge höll du på?
Jag sålde sista hästen, vad kunde det vara, 20 eller någonting sådär, 22, 24 eller någonting sådär.
Jaha, det är ju inte länge sedan.
Nej. Nej, vad säger jag?
Nu får vi minnas.
Nej,
här.
Nej, så länge höll jag inte på. 2004 måste jag ha varit.
2004,
ja. Nej, jag var 60 år lite stift.
Ja, precis. Ja, men då är det är ju 26 år sedan eller något sånt där.
Ja, det är det.
Mm.
Tanten är gammal, jag börjar bli lite vimsig.
Ja, tycker jag inte. Det är väl inte lätt att minnas allting. Men det är ju jättehäftigt att få höra. Men då hade du ju hästar, det var ju jättemånga år då som du höll på med hästar.
Ja, det är det. Första hästen var ett gotlandsruss som kom direkt som föl från Lojstahed. Och han var så vild, så han var vild verkligen. Och då var jag 5 år.
Så du startade med hästar när du var 5 år alltså?
Ja,
och så höll du på fram till du var 61.
Någonting sånt, ja.
Ja, det är ju helt fantastiskt. Och första tjejen att vinna i Kalmar på trav.
Ja, det var jag faktiskt.
Ja, det här är stort. Det är kul.
Ja, det var roligt.
Underbart att du ringer in och berättar. Följer du trav idag då på TV och sådär?
Oh ja.
Det gör du.
Ja. Och min mamma, hon blev över 90. Och varit nästan 100 förresten. Varje lördag satt jag hos henne på hemmet och vi satt och tittade på travet.
Det är ju fantastiskt.
Ja, och när Johnny Takter vann Elitloppet, då sa mamma, ring till honom och gratulera, för att pojkarna Takter, de sålde program på Mantorp. Mamma var så förtjust i pojkarna som det hette, men då var han ju vuxen man. Men jag ringde ner och gratulerade i alla fall.
Ja, du gjorde det. Ja, men underbart.
Jajamensan.
Wow.
Ja, då.
Alltså, vi har ju fått ett stycke travhistoria här nu.
Ja, nästan på.
Helt underbart. Ja, det här var spännande. Ja,
jag kan berätta en annan sak också, apropå det där med karar och trav. Vi fick köra SM, dam-SM på Solvalla.
Oj, oj, oj.
Och då var det lottade hästar. Och det var nog det sämsta som Solvalla hade att erbjuda som vi tjejer fick köra.
Jaså.
Men vi satte nytt rekord på allihop.
Nej.
Jo.
Det är lite härligt att tvåla dit, alltså slå i underläge lite grann, eller hur?
Ja.
Vi spred det,
ja,
lite
det
så.
Var det.
Och så
ja, det var det.
Och så fick alla bara finna sig i det.
Ja. Men nu tjejerna är ju jätteduktiga.
Ja, ja, ja.
Det är så roligt att följa dem, så det är fantastiskt.
Ja, 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 visst. Och trav, det kommer att följa hela ditt liv, antar jag.
Ja, då.
Ja.
Uja.
Du, Annika, tusen tack för att du ringde in och delade med oss. Den här historiska berättelsen får vi ändå säga att det var.
Ja, tack. Det var roligt att få komma med.
Ja, och tack. Det är vi som ska tacka, vi som fått ta del av det här. Tack så mycket. Och ha nu en fortsatt trevlig kväll i Stjärnorp. Stjärntorp.
I Stjärnorp, ja. Stjärnorp. Det är noga med det.
Ja, det är viktigt att komma ihåg. Ha det gott,
ja.
Och tack för att du var med.
Ja, tack.
Hej då.
Hej, hej.
Vi åker till Hudiksvall. Hej Nina.
Hej, hej.
Underdal Grindsätter heter du.
Stämmer bra det, ja.
Och Hudiksvall, fina Hudiksvall. Hur är det läget där?
Det är jättebra. Toppen, bästa stället.
Ja, det är ju där jag varit mycket ska jag säga. Spela golf bland annat. Då.
Ja, ja, vad kul. Mm.
Du, tävling och Nina, hur går det ihop? Vad är det du har med?
Ja, jag älskar, eller tycker om att skriva slogans. Aha. Tävlingar alltså.
Ja.
Men tyvärr så finns det inte så många sådana tävlingar längre.
Det var ju jättepopulärt förr i världen, eller på att säga.
Ja, ja. Precis. Men då har jag vunnit en massa saker. Men den största jag vunnit var en resa till London.
Oj.
Och då så jag inte ska säga företaget, men det var ett företag och man skulle skriva en ny text på Imse Vimse Spindel.
Oj.
Och ta 10 av deras produkter med i texten.
Det var ganska tydliga ramar, eller hur?
Ja, just det. Och så gjorde jag en ny text på Imse Vimse Spindel med deras produkter, 10 stycken.
Ja.
Och sen så skulle man få, om man vann så skulle man få välja på olika saker vad man ville göra i London. Musikal, fotboll eller rockkonsert och allt. Och jag valde rockkonsert för jag trodde att det skulle vara, jag minns inte, Eric Burdon eller Animals eller något sånt där.
Ja.
Men det var The Pose.
Oj.
Irländsk rockband var det.
Ja.
Det var inte riktigt min grej, men det var jättekul i alla fall, häftigt. Så jag åkte dit till London och var där i 4 dagar. Själv då förstås, och både på hotell och allting var betalat.
Wow.
Jättekul var det.
Men du, det här med slogans, har du vunnit många sådana här tävlingar?
Ja, jag har vunnit diverse, var porslin och smörgåsgrill, skidor,
men
kläder.
Alltså, då måste du ändå ha en, alltså, du måste vara duktig med ord, tänker jag.
Ja, ibland. Jag tycker att det är jättekul. Ja. Jag älskar det.
Sitter och skriver liksom på veckorna och sådär?
Ibland, ja. Och... ja. Men inte så mycket nu som jag gjorde förut. Men det var kul. Så fick man till olika evenemang och fribiljetter, biobiljetter och lite sånt där. Jag tycker det var väldigt kul. Jag tror att mina barn också har tagit över. Tycker att det är bra och kul. Ja. Och det verkar mycket nu. Det har jag gjort i hela mitt liv. Sådär. Mm.
Min farfar minns, han var duktig, han vann en tv, ja, det var allt möjligt. Han satt också och gjorde så här små roliga grejer. Men jag tänker på de texter du har gjort, vad skulle du säga är essensen när man ska skriva en slogan? Måste det vara lite humoristiskt? Måste det vara någonting som griper tag? Alltså, hur skulle du...
Ja, en liten knorr kan jag säga.
Ja, just det.
Jag är ganska bra på att rimma ibland alltså. Jag hade en väldigt bra som jag tyckte själv jag borde ha vunnit, men det gjorde jag inte. Och jag kom inte med bland de 20 bästa, jag tyckte det var jättekonstigt, så jag ringde upp den här tidningen och klagade. Men de var inte så trevliga, de bara la på luren och sa att tävlingen var avgjort.
Ja, det är ju så där. Det är ju synd att man inte får bestämma själv. När det är.
Ja. Jo, men jag tycker att det är roligt. Det ska vara lite skärmigt och lite knorr och lite... Ja. Och så ska det vara resor är kul att skriva om också. Ja. Vad man kan göra på en resa och lite reklam för dem och sådär. Deras slogan på något vis.
Mm. Jag har faktiskt vunnit en sån där tävling jag också. Jag vill bara säga det. Jag vill bara nämna
det.
Ja, det var lite lustigt. Det var faktiskt en sån här, det var någon sorts pokertävling och så kom man bland de 10 bästa och skulle man skriva en slogan just. Och då fick jag ett telefonsamtal och sa jag vet att du har vunnit. Och då gjorde jag samma sak, det att man vävde in och så skulle man försöka vara rolig så där. Men jag tänker också att många gånger är det nog slump, tror inte det, att de får in så här 100 och så väljer man ut några och så väljer man någon där och så.
Ja, det tror jag. Ja. Men den här var väldigt bra, den bästa jag gjort faktiskt. Jag gör inte reklam, men den var väldigt, väldigt bra i alla fall.
Ja, vad kul.
Så jag fick med den. Men sen så försökte jag hitta flera sådana där reklamblad eller tidningar, men det är ju väldigt dåligt med den
för tiden. Det är inte så himla ofta. Men jag tänker så här, bröllop när dina vänner fyller år och så, är du också, ja, också sådär? Då skriver du också liksom texter, förstår jag. Ja,
ja, min dotter gifte sig nu i somras. Mm. Och det skrev också rätt kul, kort och bra ska det vara.
Ja.
Och så skrev jag, hon är från Hälsingland och han var från Dalarna. Då började jag med att läsa på dalmål då.
Ja. Och då får du rimma på dalmål också, det blir spännande.
Ja, det gick inte så bra.
Nej, okay.
Det var väldigt kul i alla fall, jag älskar det. Men det sitter i släkten och familjen, min mamma och alla, vi håller på med och leker med ord.
Men då undrar man ju, hur ser det ut på Underdahl Grindsäters jular? Är det så här mani i rim då på?
Nej, det är det faktiskt inte. Det är det inte. Någonting kan det vara, ett parader bara så där.
Fast kan inte du börja med en ny trend hos er på julafton? Det är slogans på julklappen.
Det kanske man kan
göra. Det blir väldigt lång jul. Alla fjävar, ja. en julklapp var, annars tar det för lång tid.
Ja, precis. Men det är så att vi delar ut en i taget. En del gör att de delar, öppnar samtidigt. Men vi är i lugn och ro med barn och barnbarn så sitter alla och öppnar och läser på paketet. Men ibland blir det väl någonting bra skrivet kanske, men inte så ofta.
Men det där tycker jag är fint, att man liksom man en och en öppnar. Så får man se vad de får och vem som har gett det. Så där. Så
att, ja, precis. Särskilt för barnbarnen tycker jag. De tycker att det är jättekul och sådär.
Exakt. Ja, men du Nina, vad härligt att få prata med dig. Det här var ju underbart. Så får vi väl hoppas att det dyker upp lite slogans-tävlingar nu då, så att du får åka till London eller vart du nu åker.
Ja, var det jättekul. Ja. Jag var där på 60-talet också på min ungdom då, med slutet på 60-talet i London. Ja. Det var kul att komma tillbaka och se lite annat och sådär. Mm. Så det var jättehäftigt.
Ja, men du, underbart. Du, Nina, underbart att du ringde in till Karla Vagnen, så att jag får önska dig en trevlig helg.
Ja. Tack snälla, detsamma önskar
jag dig.
Ha det
gott. Okay, hej då. Vi åker till Ängelholm. Hej Eva Nylén.
Hej.
Oj vad det ekar här.
Har du
hög... Det är radion.
Så, jag ska stänga av radion i bilen så slutar det eka.
Det tycker jag var en jättebra idé. Så, det blev så mycket bättre. Hej Eva Nylén, nu kan vi prata ordentligt här. Jaha, du är ute och kör bil?
Ja, det är jag. Jag är på väg hem. Jaha. Jag har varit och tittat till mina barnbarn under tiden. Föräldrarna var ute på lite kuligheter.
Men så underbart. Hur många barnbarn har du?
Ikväll var det två.
Bara ikväll? Det är olika kväll till kväll?
Ja, det är det ju. Alltså, det beror på vilken familj jag är hos. Men som allt har jag tre.
Ja, det var ju det jag var ute efter. Men, men jag tänker så här, om man pratar Eva Nylén och tävlingar i livet, vad förknippar man dig med då?
Ja, jag kan säga att mig förknippar man inte med någonting som har med sport att göra och definitivt inga tävlingar. Det här är ett rent unikum att jag kom med för... jag bodde i Skövde då, eller utanför.
Ja.
Satt och tittade i tidningen så stod där VM i kärnspottning skulle gå av stapeln just den dagen i Skara.
Ja.
Jaha. Men, sa jag, har aldrig varit på en VM-tävling. Du, vi kör dit, sa jag till min dotter då. Vad ska vi där? Jo, men det är väl kul, sa jag. In i bilen nu så kör vi. Alltså, vi körde. Och kommer dit och så hör jag i högtalaren efter, vi hade ju varit en stund och tittat runt och där var ju en man ifrån Guinness rekordbok och det var alltså allvar det här. Så att ja, så hörde jag plötsligt speakern säga att vi har en möjlighet här idag. Är det någon som känner att de skulle tänka sig att utmana våra tävlanden så är ni välkomna fram och anmäla er. Och vad gjorde vi? Ja, vi anmälde oss naturligtvis. Och sen efteråt så står vi och håller varandra i axeln. Men vad fan har vi gjort? Vi har väl aldrig spottat kärnor? Vi kan väl inte... Alltså, hur ska vi... Nej men jag ställer inte upp, sa min dotter. Jo, kom igen nu. Där ska vi har ju anmält oss. Ja, men alltså, var är vi nu ifrån, sa hon. Ja, vi är från Eslöv, sa jag. Ja, okej. Okay. Men om vi förlorar, ja då är vi från Eslöv. Ja, men om vi vinner, då är vi från Eslöv också. Ja. Så stod vi där och tittade så här, ja, men hur ska det här gå? Alltså, jag nästan ångrar mig. Men, och kom, sa hon, här borta. Här säljer de kaffe och våfflor. Jaha, är du sugen på kaffe? Nej, men på våfflorna ligger det sylt och grädde och körsbär.
Ah.
Jaha, vad bra. Och vi bort och köpte fika och slängde kaffet och våfflan i tunnan och tog de här köpsfären som låg på och tuggade ren dem och så
vi ni hamnade på träningsläger helt enkelt.
Ja, det gjorde vi.
Så tog vi de här körspärren då och spottade iväg och tänkte, alltså vad har vi gjort? Vi kommer göra bort oss något så gruvligt.
Men får jag bara fråga, jag måste få fråga här. Ni köper alltså de här, kastar bort allting förutom de här körspärren och så provar ni spotta. Hur gick det?
Ja, vi sprang ju bakom lite grann då och så in med körspärren i munnen och tuggade och försökte. Och sen hade vi kärnor och försökte och spotta allt vad vi kunde. Alltså så uselt. Ja, vi höll i varandra och så det här kommer ju gå åt helt. Det här blir ju, alltså fy vad vi kommer att göra bort oss.
Men Jimmy, fick ni iväg dem 1 meter, 2 meter?
Ja, men det var nog 1 meter och 2. Ja, okay. och tänkte liksom, men det är ju ingenting att komma med när de där uppe hade tränat och liksom verkligen var tävlande, va?
Eliten i kärnspottning.
Nej, ja, och där stod vi. Men jag tänkte, det var kanske lite grann det som var grejen då, att de skulle ha några normala människor. Och sen så kunde man jämföra med de som då kunde det här och se att det är faktiskt en stor skillnad. Och så ropade de upp och det var ju damerna först. Och vi var ju anmäld i damklassen då. Så att, och då sa de, då börjar vi med utmanarna. Nej, tänkte jag. Ja, välkommen upp på scenen, Eva-Nilén. Åh, visst, hej och hå, upp på scenen. Och stod där inför alla människor och ja, de pratade ju lite med oss och sådär.
Hur har ni tränat?
På det?
Ja, precis.
Vi har aldrig spottat kärnor. Nej, men ja, hur mycket har du tränat och så nu? Ja, så är det ungefär. De där körspärren som låg på våfflan där borta, det är väl det enda jag har tränat. Och ja, men då får ni göra ert bästa. Och jag tänkte, ja, nu gäller det att försvara Skåne här, så att jag tog i för kung och fosterland och spottade iväg då. Vi hade 3 kärnor på oss. Och så mäter de upp det och det, alltså det gick riktigt bra. Jag blev förvånad själv och han, mannen med blocket där och de fram och mätte och grejer. Och så säger han, ja, det blev 8:40 och jag tänkte, gode värld, hur kunde det komma så långt? Mm. Och sen så de andra som tävlade, de var ju inte särskilt snälla på oss. De var, ni kan ju lika bra åka hem och bla bla bla. Så jag försökte att trissa oss lite grann. Men ja, de tävlade och den som vann kom alltså, jag tror att det var 12 meter. Jag fattar inte hur de gjorde. Men vilket fall, jag kom 3.
Wow.
Och jag har en buckla där hemma nu där det står alltså VM i kärnspottning 2006 är jag nästan säker på. Jag kom 3. Och det är så otroligt, så jag tror inte du förstår. Alltså jag är totalt ointresserad av sport. Jag sitter och säger fula ord över alla de här sportsändningarna i radio, för jag tycker om att lyssna på radio.
Ja.
Men det är ju, hela helgen är ju förstörd.
Men alltså du, det här innebär ju att jag pratar alltså med en tredjepristagare i ett VM.
Mm. Tänk dig det, du.
Det är stort.
Din fredag måste ju vara fixad.
Ja, men förstår du ändå. Jag blir bara mest imponerad att du spottade alltså över 8. Men alltså det är långt. Det är riktigt långt.
Ja, det är det. Jag tror att det hjälpte ju att vi stod upp på scen.
Ja,
och sen så,
var det 20 meter ovanför banken? Nej, jag skojar.
Jo, det var ju typ Eiffeltorn. Nej, det var väl som det brukar vara en och en halv meter upp eller så här.
Ja, du ser. Jag kan säga så här, Eva. När vi drog igång det här programmet så tänkte jag nog inte att jag skulle prata med någon som har blivit 3 i kärnspottning. Det kan jag inte säga. Så att det här var ju skithäftigt. Vad var det för typ av kärnor, vet du?
Det var körspö.
Det var körspö?
Ja, det var det. Och det var väl därför de hade det på våfflorna också.
Ja, just det.
För att liksom, det hörde till tävlingen så att säga.
Helt underbart.
Ja, men alltså det är alldeles otroligt att
ena sen jag föddes så är det ju ingenting jag har tänkt att jag någonsin skulle tävla i VM.
Och hur många har varit med i ett VM? Det är inte många procent kan jag säga.
Nej. Och säger jag sen att det är jag, det är ingen som känner mig som tror att det är sant.
Du, jag måste få tacka dig för att du ringde in och delade med dig, och det var väldigt underbart.
Ja,
fantastiskt.
Det är så lite så.
Ja, och så kör du försiktigt hem nu.
Ja, det ska jag göra. Det är bara en liten bit kvar.
Ja, härligt. Tack så mycket, Eva Nylén från Ängelholm, och ha en trevlig helg.
Detsamma till er allihopa.
Hej då.
Ha det bra. Hej.
Vi åker till Kista, Stockholm. Hej, Åke Backman.
Ja, hejsan.
Allt väl?
Mycket bra. Jag har bara stått och diskat här och inte gjort något speciellt. Och så hörde jag det här om tävling på radio, så tänkte jag att ja, jag kan väl ringa in om det här då.
Eller hur?
Som jag ska berätta.
Men jag tänker så här, diska en fredagkväll, är det en skön avkoppling?
Ja, vi har ätit god middag och sådär.
Ja, härligt.
Men, och det var jag som stod för disken idag. Så
ja, härligt.
Det är väl så livet är.
Ja, men det kan ju vara rätt avkopplande då, eller?
Ja, oja. Man kan lyssna på radio.
Men eller hur? Och så helt plötsligt, så, vad kom du då att tänka på när vi pratade om viktiga tävlingar i livet?
Jo, år 2009 så hade jag fått tips av min dotter. Hon hade sett på internet att man kunde vara med i en tävling som EU hade anordnat. Och då skulle man göra en serie hur man uppfattade EU helt enkelt. Och då gjorde jag en serie och skickade in, och jag gjorde den i, jag klippte ut färgat papper och klistrade ihop till figurer, så att det vart 6 olika sådana här serierutor om hur jag upplever EU. Och då var man ju ganska väldigt positiv till EU på den tiden. Jag försökte få med det här att Grekland kunde byta grekiska fiskare kunde byta plats med samer uppe i Lappland och så vidare. Någonting i den här stilen. Och då, på den här tiden så jobbade jag som slöjdlärare tillfälligt på en skola. Och då ringer min telefon och de frågar, kan du komma till Stockholms EU-byggnad? Det finns ju en sån tydligen. Det visste jag inte då. Men, ja, hur så? Ja, du har vunnit en tävling och det ska avgöras vem som är vinnaren, och du är en av de föreslagna. Jaha, så jag kastade mig dit med sågspånskläder på mig. Liksom, det var alldeles svettig. Mm. Och så kom jag in i en sal där det satt en massa personer, och så skulle de berätta vem som hade vunnit den där tävlingen. Och det var Margot Wallström bland annat, om du känner till
henne. Jo, absolut.
Och en EU-kommissionär, Birgitta Olsson, hon är väl fortfarande aktiv. Mm. Som stod där och pratade, och ja, vinnare är Åke Backman. Va? Jag hade aldrig tänkt mig. Och ja, sen fick jag instruktioner om vad jag, förutom ett pris då, så skulle jag då få åka ner till Bryssel i 2 dygn och träffa 27 stycken andra serietecknare och skämtecknare från Europas övriga EU-länder.
Inte illa, hör. Men du, hur kom du på den där idén? För att jag tänker då, det ska ju vara en, ja, men så här klassisk serieteckning då. Men du började klippa ut i papper. Vad sa du? Att du gjorde olika lager, eller hur gjorde du?
Ja, om du tänker dig, om man tar vilken tidning som helst, ja, eller en reklambroschyr, så finns det ju fält i, som har olika färger. Så att om du klipper ut färgerna och så klipper du ut någon blå färg och så, som ett, i form av ett par byxor, så kan du sätta dit ett par skor i någon annan färg och så vidare. Right. Det är som collage, fast inte den typen av collage att man klipper ut ett foto.
Nej, liksom, jag fattar. Du byggde det av olika färger helt enkelt.
Ja, jag håller på med det. Jag håller på att illustrera och sådär. Så jag tyckte det var väldigt kul.
Men du är konstnärligt lagd då, kan man ju konstatera.
Ja, jag håller på att illustrera noveller. Och jag har gjort skämtteckningar till Dagens Nyheter och så vidare.
Men vad häftigt.
Men det roliga var ju att man fick ju träffa folk från andra länder.
Ja.
Och i Bryssel var det ju en fantastisk dag när vi kom ner där, för att då firade man en bilfri dag i hela Bryssel, så det fanns inga bilar, det var bara folk som gick överallt. Och det var ett stort firande av Tintin, för Tintin och många av de här serierna kommer ju från Bryssel och Belgien. Tintin, Asterix, alla de har liksom en bakgrund därifrån, Smurfen och allt vad man kan tänka sig. Och överallt var det stora sådana här gavelmålningar på husen av de här seriefigurerna. Och på stadens största torg var en gigantisk bild, kanske 70x30 meter, av en serieruta från Tintin, månen tur och retur.
Ja, just det. Klassiker.
Ja, det är en raket där som är bland. Och den var ju liksom perfekt, fast i jätteformat. Och då pratade jag med en av de andra serietecknarna, en kille från Slovenien, och frågade, vad tycker du om Tintin? Fast på engelska då, förstås. Oh, I don't know, I never heard about him. Och det visade sig att i Slovenien de hade ingen aning om vem det var. Och det var ju liksom en av de mest kända figurerna för de övriga 26, kan man lugnt säga. Wow. Och det var en väldig upplevelse, måste jag säga, helt otroligt. Och Bryssel är ju en fantastisk stad. De har ju den här stora, jag vet inte om du känner till hur det ser ut, men
jag har inte varit i Bryssel faktiskt.
Jag kan rekommendera det. Det finns en jättestor atom som man kan gå in i. Alltså en jättemodell av en atom i jätteformat. Mm. Och det är otroligt vackert. Och med alla dessa väggmålningar av seriefigurer. De har ju två seriemuseer och chokladaffärer och allting. Så att, och sen fick vi gå in i EU-huset också, det stora EU-huset. Och då den franska serieteckniskan, hon hade med sig i sin handväska, eftersom hon var fransyska, en liten vinkniv med en korkskruv, liksom en fällkniv med en korkskruv och kniv. Och vakterna blev ju som tokiga. Hon ville nästan inte få komma in där. Nej. Så att det var ju väldigt...
Men alltså Åke, det här är så häftigt. Det här ger ju oss lite inspiration också, att man kan ju faktiskt vara med i olika tävlingar, för det kan ju ge så himla mycket. Som hon som fick åka till London, som jag pratade med här för ett tag sedan och så vidare. Så att det är jättehäftigt. Vilken häftig grej och kul att vara med om. Och tack för att du ringde in och delade med dig framförallt, så att vi fick också vara med på den här resan.
Ja, jag kan rekommendera Bryssel som stad. Så att
fick vi ett litet resetips också.
Det var en väldigt fin upplevelse. Det låter kanske som en lite tråkig stad, men det var väldigt kul. Och jag fick vänner för livet.
Ja, förstås. Nej, men du Åke Backman Kista, ha en trevlig helg och tack för att du var med i Karlavagnen.
Ja, tack själv. Tack för ett trevligt program.
Arne Freyman, hej!
Hej på dig!
Du är från Hässleholm.
Ja, jag gör det. Ja.
Och då undrar jag, är det verkligen sant att vi ska prata armbrytning här nu?
Ja, jag tänkte det, för det är väl det som jag har tävlat i.
Det har du gjort? Okej.
Okay. Ja.
Men för att höra, berätta.
Ja, det börjar ju med en annons i tidningen att Kjallve Norrköping hade öppet SM i armbrytning i två viktklasser, minus 90 och plus 90. Och jag vägde lite över, så jag bantade ner, men jag tänkte att det är nog bättre att ta minus 90. Och när jag väl kom dit så var jag inte ensam. Det var flera grabbar med armarna i kors där, så jag tänkte, vad ska jag här och göra? Men så skulle jag söka upp någon som jag skulle tävla mot. Och jag stötte på en kille som jag frågade, har du varit med förut, sa jag. Ja, sa han, det är jag som är svensk mästare. Och det var alltså honom jag skulle möta.
Åh, hoppsan.
Ja.
Hur kändes det?
Så blev det ju. Och vi hade förresten Ingvar Olsberg som speaker och Gunnar Nordahl som huvuddomare.
Oj.
Det var lite känt folk där.
Ja, verkligen.
Men hur det var så, jag hade hört talas om den här killen förut. Och jag förlorade ju, men så fick jag åka hem då. Men jag tänkte efter sen, det måste väl finnas någon som är sämre än mig, för jag tyckte jag stretade på rätt bra. Så att, det blev så att jag ställde upp året efter igen och lyckades komma trea.
Ja, snyggt.
Och sen ställde jag upp någon gång i 110-kilosklassen. Så hände någonting som förändrade mitt liv, kan jag säga, för att det blev att de skulle starta ett landslag. Armbrytning 1988.
Jaha.
Och ville ha med mig då i 110-kilosklassen. Så första arrangemanget var då i Eskilstuna 1988. Och jag fick bli fanbärare.
Wow.
Det var väl 20-30 par länder då. Jag tänkte, det är inte sant.
Men du Arne, jag måste fråga dig Arne, alltså, höll du på med armbrytning innan och tränade och sådär?
Nej, inte direkt. Jag höll ju på att lyfta skrot, det gjorde jag. Men när armbrytning var på tapeten så brukade jag klara mig rätt så bra. Va? Men jag tänkte, nu har jag chans att se, var står jag någonstans?
Ja.
Och då möta svenska mästaren med en gång, då visste jag att det här är liksom grejen. Jag förlorade mig, jag tyckte som sagt att jag tyckte jag skulle kosta på mig att prova en gång till.
Ja.
Och så blev jag ju som sagt var tre året efter.
Det är fantastiskt.
Och så bildades då efter ett tag det här landslaget.
Ja.
Och första resan hade Eskilstuna själva.
Mm.
Och sen året efter lyckades kvala mig till Aten.
Oj.
Och så sista 1990 i Houston, Texas.
Oj, du fick...
Och då var jag 50 år och tänkte att nu får jag färdigbrutet. För det var ju armbrytningens hemland så att säga.
Ja. Men vad häftigt, då fick du till och med resa. Du fick till och med resa runt världen då med armbrytning.
Ja, sen hade jag ju sån tur för att i Hässleholm, en liten stad, och norra Skåne skrev om mig. Och där jag jobbade, de tyckte det var så bra så de sa att vi sponsrar dig.
Wow.
Annars var vi inte vi med i Riksidrottsförbundet och fick några pengar där. Utan man fick ju jaga sponsorer om de tyckte man var värd det.
Oh.
Och det är så jätteroligt. Jag är 85 år gammal nu och så tittar tillbaka på den här tiden. Jag har mycket tidningsklipp och man drömmer att det var verkligen så här det var.
Ja.
Oh. Så det var jätteroligt faktiskt.
Fantastiskt. Vill du veta
vad... Jag måste säga, vi hade med en rookie också, om du hört talas om Magnus Samuelsson.
Ja, han var ju världens starkaste man. Han,
ja, ja, han var väl dryga 20 år, men han var med också till Houston.
Ja. Ja, vad häftigt. Vet du vad du mer har lyckats med nu när du är 85 år då?
Nej.
Sista samtalet i Karlavagnen för ikväll.
Jaha, jag som är sant.
Så det får jag också gratulera till.
Ja, tack.
Och tack för att du var med.
Ja, tack för det. Tack att jag fick komma fram.
Ja, ha en trevlig helg.
Ja, tack du.
Hej, hej.
Hej.
Du har lyssnat på Karlavagnspodden. Hela programmet med musik hittar du i appen Sveriges Radio och på våran webb. Har du tips på vad Karlavagnen ska handla om eller vill fråga något så finns vi på sociala medier och på mail förstås. Karlavagnen@sverigesradio.se. Karlavagnen hör du live varje vardag kväll och söndag kväll.